Nåd, barmhärtighet och frid vare med er från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, i sanning och kärlek. Idag på juldagen så tänkte jag att vi ska ta vår utgångspunkt i en av de mest kända profetierna om Kristus i Gamla testamentet och sedan se hur den gick i uppfyllelse när tiden var fullbordad. Den uttalades av Jesaja i ett lite märkligt sammanhang när juda hotades av grannfolken arameerna och Efraim, broderfolket i norr. Juda hade vid den här tiden en mycket ogudaktig kung, Ahas, som själv var orsaken till mycket av den gudlöshet som fanns i Juda vid den här tiden. Men Gud ville ändå rädda Juda tills vidare. Och han är nådig Gud, och han säger sina, han bad genom sin profet Jesaja att Ahas får begära tecken av honom på den hans välvilja. Men Ahas brydde sig inte om Gud. Han var inte intresserad av det här erbjudandet, utan han låtsades vara from och säger: jag vill inte be om någonting. Jag vill inte fresta Herren. Ahas trodde själv, eller han hoppades att han skulle kunna klara den här situationen med hjälp av Assyren, den här grymma världsmakten, och att det skulle hjälpa honom att besegra fienden. Men Gud, han lät sig inte uttröttas, utan han gav i alla fall ett tecken, även om intresset var svalt. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Cirka 730 år senare så uppenbarar sig ängeln Gabriel till Josef och ger honom förklaringen till att Maria, hans trolovade, var gravid. Josef hade ju grubblat över detta, hur det kunde vara möjligt. Men ängeln säger: barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, och han ska frälsa sitt folk ifrån deras synder. Sen säger Matteus: allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Den första frågan som ofta väcks när man möter den här texten första gången och läser den, kanske som barn, är att varför är det olika namn som ges åt barnet i Jesaja och Matteus? Kunde inte Jesaja ha sagt att jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Jesus? Jo, visst kunde han det. Jesus, som är en grekisk form av hebreiska Jehoshua, betyder Herrens frälsning, och det skulle ha passat helt utmärkt bra det också. Men nu ville Gud genom Jesaja uppenbara något om Messias person, som inte var så klart för många judar, varken under Gamla testamentets tid eller när den här tiden när Jesus föddes, att Messias skulle vara gudomlig. Många talade nog om Messias som Guds son, men inte någon gudomlig mening, utan man menade att han skulle få en särskild smörjelse av Gud till att befria Israel från deras yttre fienden, eller för att föra folket till ett andligt uppvaknande. Gud gav ungefär samtidigt också en messiansk profetia till Mika. Och den handlar om en kommande härskare över Israel, en vars ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Och han skulle födas i Betlehem, får vi veta. Jesaja och Mika dog, och judarna fortsatte att vänta på sin messias med större eller mindre intresse. Och i sinom tid skulle människor förstå varför barnet skulle heta Immanuel, Gud med oss. Cirka 800 år efter att Jesaja hade uttalat sin profetia sitter en gammal judisk man, troligtvis i Efesus, och ser tillbaka på sitt liv. Han var son till en fiskare och brukade hålla till vid Genesarets sjö. Och förväntningarna var säkert på den här mannen att han skulle ägna sig åt samma yrke som sin far. Men hans liv hade blivit något helt annat. När denna gamla man, aposteln Johannes, skriver ner sin stora berättelse, Johannes evangeliet, om vad han hade fått vara med om, är den berättelse full av förundran. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Så börjar han sin berättelse. Och än så länge talar han ganska kryptiskt. Man förstår att ordet är en person, och att denna person är Gud själv. Men vem är han? I honom var liv, och livet var människornas ljus. Sen får vi veta att denna mystiska person hade kommit till världen. Johannes skriver, det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget, till Israel. Och hans egna tog inte emot honom. Och ordet blev kött och bodde, eller mera ordagrant tältade. Han slog upp sitt tält bland oss. Senast nu borde klockor börja ringa i våra huvuden. Är inte detta uppfyllelsen av Jesajas Immanuels profetia? Ordet var Gud och bodde bland oss. Jungfruns son skulle heta Gud med oss. Ordet blev kött, det vill säga blev människa. Det är uppenbart att Johannes har Jesaja i tankarna, även om han inte säger det lika uttryckligen som Matteus till exempel, som ofta säger att detta hände för att det skulle uppfyllas som han sagt genom profeten. Så här långt skriver Johannes ganska objektivt, ungefär som man skulle återge någonting som andra har berättat för honom. Det är allmänna sanningar, att Gud blev en människa och bodde i Israels land, bland sina egna. Men sen kommer det som förändrade hans liv. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Vi såg det, jag var med. Johannes säger detsamma i sitt första, i inledning av sitt första brev. Och man märker att det var viktigt, det här var enormt viktigt för honom. Det som var från begynnelsen, det har vi hört. Det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer. Om detta vittnar vi, livets ord. Livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Vi såg honom, vi rörde vid honom med våra händer, det är sant. Vi har sett Gud och vi har rört vid Gud. Judarna hade som bekant förväntat sig att Messias skulle komma och befria folket från deras yttre fiender. Eller åtminstone komma med en andlig väckelse. Men Johannes påstår att Messias nu redan har kommit. Och det är inte det värsta som han säger. Han påstår att Messias är Guds son i meningen Gud själv. Ordet var Gud. För judarna var Gud så helig att man inte ens vågade uttala hans namn IHVH. Utan man sa istället Adonai, Herren, eller Hashem, namnet, alltså namnet över alla namn. En jude visste att ingen kan se Gud och leva. Jesaja fick en gång se Gud sitta på sin tron i en syn. Och han trodde att han skulle dö vid den här synen. Han säger, ve mig, jag förgås. Eftersom han visste att han var en syndare, en lögnare och Gud själv sanningen. Men nu påstår Johannes att han och de andra lärjungarna har sett och rört vid Gud själv. Jesus Kristus är Gud, en oerhörd tanke. Men vad har det här med oss att göra idag? Vi läste ju att han kom till sina egna, till judarna. Det var ju tur för dem, kan vi tänka. Vi hedningar som idag samlas cirka 3,5 tusen kilometer från Israels land och 2000 år efteråt. Efteråt att Gud bodde bland sitt folk. Han kom för att frälsa sitt folk från deras synder. Men vi då, har vi någon del i honom? Man kan tänka att Gud dukade sitt julbord för sitt folk, men var vi inbjudna? Hur kan det bli verklig julfred i hjärtat på en icke-jude? Den gamla Johannes konstaterar i sitt evangelium om sin mästare. Han var full av nåd och sanning. Men för vem var denna nåd menad? Man kan dela in den nytestamentliga tiden i tre skeden. Under skede 1, när Gud Jesus Kristus bodde här på jorden, så gällde kallelsen till Guds rike framförallt judarna. Jag är inte sänd de andra än de förlorade fåren av Israels hus, fick en gång en hednisk kvinna höra när hon sökte hjälp hos Jesus. Men samtidigt är hon undantaget som bekräftar regeln. Det var hela tiden möjligt för även för hedningar att bli en del av Guds folk, men kallelsen gällde i första hand judarna under skede 1. Det andra skedet började när församlingen efter Stefanos död, det som vi minns imorgon på annandag jul, när den skingrades över ett större område, bland annat till Samarien. Kan vi läsa om Apostlagärningarna 8. Samarierna var ett blandfolk och inga äkta judar. Och de hade bara i undantagsfall blivit föremål för Guds kallelse, eller kallelse till Guds rike. Till exempel det som vi kan läsa om Johannes 4 om kvinnan vid Sykars brunn. Gå inte bort till hedningarnas område eller in i någon samarisk stad, hade Jesus sagt till sina lärjungar när de sändes ut för att predika. Men nu, tack vare förföljelsen i Jerusalem, hade det blivit deras tur. Guds nåd erbjuds dem. Men det här väckte inte så stor uppmärksamhet, för samarierna var omskurna, precis som judarna. Men den kristna kyrkan skulle snart drabbas av en bomb. Det tredje skedet i evangeliens utbredande. Det startade med att den helige ande sände Petrus till Cornelius hus för att predika. Det låter ju inte speciellt dramatiskt. Men Cornelius var en hedning och de som där kom till tro var hedningar. Kunde det här vara rätt, var det många judar som tänkte, judekristna. Men dessa hedningar kom till tro och de uppföljdes av den helige ande och blev döpta. Precis som judarna i Jerusalem på pingstdagen och precis som samarierna efter Stefanos död. Det här tredje skedet fortsätter än idag. Det handlar om hur evangeliet utbreds över hela världen. Johannes berättelse är full av förundran över att Gud bodde bland sitt folk. Denna heliga Gud. Men det är också en annan apostels skrifter. Och då tänker jag på Paulus. Han är lika förundrad över vad han har fått se och uppleva som Johannes är. Paulus var ju inte med i Jesu lärjungaskara. Så han fick inte höra Jesu undervisning och se de tecken han gjorde. Men han fick senare möta den uppståndne och fick många uppenbarelser från honom. Bland annat en speciell hemlighet som han återkommer till i flera brev. Det är en mycket viktig hemlighet för Paulus. Han kallar det i Kolosserbrevet för den hemlighet som varit dold genom tider och generationer, men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna. Kristus i er härlighetens hopp. Man borde, anser jag, hellre översätta Kristus bland er, eller hos er, härlighetens hopp. Lika fascinerad som Johannes var över att Gud tältade hos judarna i Palestina, lika fascinerad är Paulus över att Kristus nu också har tagit sin boning hos hedna kristna i Kolosse, i Efesus, i Korint och så vidare. Nu kommer vi fråga, på vilket sätt bor Gud hos oss? Paulus säger att vi är den levande Gudens tempel. För Gud har sagt, jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud. Och det ska vara mitt folk. Andra Korintherbrevet 6. Den helige ande bor i oss som församling och som enskilda kristna. Gud kommer till oss i sitt evangelium och på ett alldeles speciellt sätt med sin kropp och sitt blod i nattvarden. I nattvarden är han lika kroppsligen närvarande som han var när han kom till jorden och bodde hos sitt folk. Vi talar om hans kropps och blods sanna närvaro i nattvarden. Paulus skriver till Efesierna om Kristi ofattbara rikedom för hedningarna. och om den hemlighet som från evighet har varit dold i Gud, alltings skapare. Nu är det inte längre tal om att Jesus bara är sänd till de förlorade fåren av Israels hus. Hundarna behöver inte längre äta smulorna som faller från deras herrars bord. Utan nu får vi hedningar ta del av denna ofattbara rikedom. Det är samma rikedom som Johannes såg hos Jesus när han säger att han var full av nåd och sanning. Jesus är full av sanning. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon, hör vi i Hebreerbrevet 4. Han är sanningen medan vi är lögnare. Och vi får bekänna vår synd med Jesaja: ve mig, jag förgås. Jag har orina läppar och bor bland ett folk som har orina läppar. Jag talar sådana ord som jag inte borde och håller mig kanske inte alltid till sanningen helt och hållet. Men Jesus är också full av nåd. Han är framförallt full av nåd. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Jesus kom till jorden för att dö, sjunger vi en sång. Det är sant. När vi firar jul ska vi också komma ihåg varför han kom hit till jorden. Han kom som ett oskyldigt barn, och oskyldig var han ända till sin död, den som har dog för oss. Kung Ahas var inte intresserad av något tecken, och Jesu egna tog inte emot honom, bara en liten rest. Men han tar emot oss, vare sig vi är judar eller hedningar. Så låt oss ta emot honom denna jul, han som är Guds största och finaste gåva till oss. Och åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. I honom och genom tro på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Låt oss be. Gud, tack för att inte heller vi blev lottlösa när världens bästa julgåva en gång delades ut. Tack för att du också gav åt oss din son till frälsning från alla våra synder. Hjälp oss att med vårt liv och våra ord förmedla din kärlek och sprida sann julefrid till alla människor omkring oss. I Jesu välsignade namn. Amen.